Välkomna tillbaka, kära poddlyssnare. Dags för säsongen 2020-2021. Och hur har semestern varit, Hans Abrahamsson?
Väldigt bra, Thomas, måste jag säga. Den har väl sett ut som ungefär de senaste 10 åren där. Mycket tid i sommarstugan och försök komma ut med båten lite grann också. Men det har väl inte varit den bästa båtsommaren i alla fall. Det kan vi väl inte säga.
Du är väldigt duktig på att vara bortkopplad, frånkopplad på sommaren. Vad har du för tips till oss idioter som sitter med iPhonen i handen hela tiden?
Lägg undan den.
Ja, går det då?
Ja, man
gömmer den i ett skåp och låser in den?
Nej, men det går ju bättre dag för dag. Liksom, så länge man märker mindre och mindre av den ju fler dagar som går, tycker jag. Sen har jag faktiskt gjort något unikt i år. Jag loggade faktiskt ut 2 veckor från Twitter, och det har jag inte gjort sedan 2012 när jag startade upp Twitter. Så att det var också ett nytt initiativ. Så att, nej, jag är ganska bra på det.
Tog du bort appen eller vad gjorde du?
Nej, jag loggade ut faktiskt.
Aha.
Ja, jag kommer inte ihåg lösenordet sen jag skulle in igen bara. För jag hade aldrig varit utloggad, så att det var svårt att komma ihåg vad jag hade för användarnamn och lösenord. Men det löste sig det också. Så att, ja, nej, men det var väl också ett intressant experiment.
Hur taggad är du för ny säsong då? Jag skulle vilja erkänna att jag var ganska less i våras och tidig somras. För jag tyckte att vi fick inte skriva en hockey. Det var liksom lister och det var sånt där hela tiden. Det hände ju ingenting. Man är ju van att det ska vara slutspel, kvalspel, VM. Och så var det bara 4 månader av tristess.
Mm, nu ska jag väl vara ärlig och säga att jag märker väl mer och mer hur viktig publiken och stämningen är för mig. Alltså, för jag tycker att det är tvådelat på din fråga där lite grann. Jag tycker att det finns ju otroligt många intressanta lagbyggen i SHL, om vi tittar där, även i hockeyallsvenskan. Jag tycker att många klubbar har tänkt till när det gäller tränarkonstellationer och sådär. Så att där ser det ju, sportsligt ser det ju jätteintressant ut. Kanske intressantare än på väldigt länge. Men jag ska erkänna också att jag lever mycket. Och jag tycker att det blir bara starkare med åren också, att det måste vara den här atmosfären, det måste vara den här stämningen. För mig är ju det bidrar ju till helheten på ett sätt, att bara gå och se en hockeymatch på det sättet, på den nivån, blir konstigt. Och där känner jag väl lite så här oro i magen faktiskt inför det som komma skall.
När var du i en ishall senast?
Det var en bra fråga. Om vi inte räknar in sonens hockeycamp typ, eller hockeyskola heter det.
Okej, det var inte nedstängt alltså?
De fick köra i Hofors där och gjorde en väldigt bra arrangemang där, måste jag säga. Med Johan Kempe och grabbarna i spetsen där. Så jag var väl inte, vi fick ju inte vara där, men jag satt väl i sekretariatet på slutet in på en intern match där då, så att där behövde de väl folk då. Men annars var det föräldrafritt, vilket också var väldigt positivt på träningarna. Så att det var väl senaste.
Då har du fått lite ishallsatmosfär. Jag har ju inte varit i en ishall sen jag såg Modo Timrå där uppe. Eller Modo Björklöven i vad heter det, kvalspelet där i februari. Det var ju senaste gången jag var i en ishall. Men idag ska jag faktiskt på Leksands träning. Så att jag nästan hoppar av lycka och får känna den där liksom kalla luften och liksom lite svett och sådär. Jag är liksom överlycklig att få gå på en träning.
Ja, jag tror det sitter kvar sen tid man spelar, men för mig är augusti lite så här ångestmånad på något sätt med is där. Jag tycker alltid att det är för tidigt på något sätt. Och, jag taggar igång bättre i september, men det ska bli kul när det har gått några veckor nu och de har fått träna bort de här värsta skavankerna som brukar dyka upp i början på när man går på is och så ska det bli kul att se hur lagbyggarna ser ut.
Vi har ju mängder med ämnen som vi kan avhandla och diskutera. Det har ju hänt mycket. Vi poddade ju senaste gången gjorde vi en i juni, var det det? Då la vi ner sen? Eller?
Ja, det blev lite hastigt där vi la ner, va? Så att, ja, det var någon gång i juni där och han vill inte riktigt ta farväl av våra trogna lyssnare på ett vettigt sätt. Men det är ju jättekul att så många hör av sig och är engagerade det är ju därför vi gör den här podden egentligen, för att vi har så många otroligt hängivna och intresserade och duktiga lyssnare, måste jag säga.
Och det jag märker är den största snackisen just nu bland fansen är ju swisha hem hockeyspelare. Örebro har swishat hem Ebert, Brynäs swishade hem Berglund och Bertilsson, och nu är Leksand på väg att swisha hem Peter Selarek då. Vad, Vad säger du om det här fenomenet?
Ja, man är ju lite gammeldags kanske i det, och jag har väl vägt för och emot i det här. Spontant så kände jag ju att det här är väl kanske ingenting som klubbar ska pyssla med. Det ger ett litet oproffsigt intryck, och jag tycker att man måste gå ut till fansen och be om pengar för att ro i land värvningar. Nu tror jag väl att jag tror inte att man går ut till den typen av spelare och säger att ja, du kanske kan få spela med oss om vi får in pengar från fansen, utan det är naturligtvis så att man har sagt att vi kommer att lösa det här på ett eller annat sätt. Du behöver inte bekymra för att det inte blir något, men däremot så vill vi prova att vända och se hur mycket pengar vi kan få in. Vi har ju Björklöven också där, som var ute nu nyligen med Zach Palmqvist där och fick in honom, så att det är ju även i Allsvenskan finns det ju den typen av initiativ. Tillbaka till frågan, så ja, man kan ju vrida och vända på det och säga att ja, är det värre att swisha 200 spänn än att gå på en match då? Det är ju lite samma, eller köpa en souvenir, köpa en halsduk eller någonting, och det kan ju väga för att man gör den här typen av initiativ, och det kanske är något som vi kommer att få se allt mer i framtiden. Men jag tror det här med att fansen får allt större inflytande i den sportsliga processen är jag väl inte helt såld på i det långa loppet, om jag ska vara helt ärlig.
Jag vill säga att det är ytterst smart av klubbarna. Nu tror jag att det här kommer vara lite nyhetens behag. Jag tror att om Brynäs skulle försöka göra det igen, det beror på vilken spelare kanske, om de ska swisha hem Niklas Bäckström, så tror jag att det kommer bli väldigt stort intresse för det. Men jag tror inte man kan göra fler gånger än en. För jag tror att det liksom tappar lite i effekten. Nu vart det ju en galen succé, ja, främst för Brynäs. Det var ju över, alltså 2 miljoner kronor fick de in där på, var det 9 dagar eller någonting. Det är ju magnifikt jobbat och smart av huvudsponsorn där, Arena, ja, ERP Monitor då, som gick in. De gick väl in med ett 6-siffrigt belopp.
Ja, lika mycket hörde jag någonting som fansen samlade in skulle de skjuta till. Då, så att... Ja, nej, men det finns ju ett behov, speciellt i de här klubbarna tror jag, som har haft det tufft de senaste åren, att nu måste vi få ihop ett bra lag, och då är också fansen, vi vill inte se ytterligare en säsong där vi åker runt med ett halvdant lag och får stryk och missa slutspel, utan det är ju framförallt de klubbarna vi har sett det där, både Leksand och Brynäs har ju varit lindansagäng här senaste åren, och Örebro har ju inte heller tillhört toppen, bortsett från förra hösten då. Så att det är ju lite, jag tror det är lättare också i de lagen att motivera att vi fansen att vara med, för man tycker att får vi in bra spelare så är det synonymt med att vi blir ett bra lag. Och sen tror jag att det finns andra aspekter som gör att vissa klubbar är topplag i SHL år efter år och andra är inte. Jag tror inte att det handlar bara om hur spelartruppen ser ut.
Men stämmer det klubbarna säger då? Nu har ju Leksand gått ut med, och Brynäs gjorde det också, att nej, de är inte klara, och nej, Sällark är inte klar. Vi måste få in mer pengar. Man måste gjort en överenskommelse innan med spelarna att ja, jag kommer spela för er, eller hur?
Man kan ja, inte, men det är väl klart
Brynäs
att man har.
Kan ju inte gå ut och säga, nu ska vi få hem Bertilsson och Berglund då. Och sen så swishar massa supportrar pengar, och sen så säger sportchefen Sull, nej, det blev ingenting. Han valde Växjö istället, Bertilsson. Det blir ju jättemärkligt.
Ja, och jag menar, du går inte in i en förhandling med en spelare som Patrik Berglund och liksom säger att går det så går det, och får vi in pengar så blir det något. Va? För jag menar, det är ju inte något... Så gör man bara inte. Och sen handlar det ju inte om några jättepengar där heller. Om vi räknar på att Berglund och Bertilsson har åtminstone 250 000 på Berglund plus sociala avgifter av 24 månader, så är det ju inte direkt så att de här 4 miljonerna bara täcker den värvningen ens en bråkdel av den. Utan det är klart att det finns ju redan pengar till de här värvningarna. Och nu får man in lite mer, och det tror jag mycket handlar också om den här osäkerheten som är på publiksidan nu. Att man, och det kanske vi kommer att komma in på också lite grann, vad det kommer innebära. Men att man inte nu vet, jag skulle vilja påstå att det kanske är snudd på halva intäkten kommer ju från publik och restauranger och loger och allt vad det är och så. Och den halvan är ju otroligt osäker just nu om det överhuvudtaget kommer att bli någonting. Så därför så är väl de här swish-initiativen och kanske också fansens vilja att skänka pengar, i och med att man inte vet om man kommer att gå på matcher under hösten här. Så då kan det ju vara att de två sakerna hör ihop lite grann.
Det är väl en kostnad på cirka, vad kan det vara, 3,5 miljoner med sociala per för Bertelsson och Berglund. Så det blir ungefär 7 miljoner om jag räknar det snabbt i huvudet. Som
ja, gånger två då på Berglund då, och fyra år då på, men på en säsong
just
då.
Ja. Mm. Just det, ska det, ha fyra år Bertelsson då? Ja, det var magnifikt. Ja. Är det så 1+1+1+1, alltså så att han kan lämna för KHL och Schweiz, har du någon sån insyn?
Ja, inte 100 koll, men ofta i de där kontrakten så brukar det ju finnas en brygga mellan år 2 och 3. Halvvägs in i kontraktet så brukar det ju finnas en del options och kunna gå utomlands. Nu vet jag inte om det är så i det här fallet, men jag skulle inte alls utesluta att det finns. Jag tror skriva ett fyraårskontrakt i en out efter ett år, ja, jag vet inte. Jag har svårt att se det från klubbens sida, utan jag tror att han kan ha en out om två år där, möjligtvis.
Det innebär att den kostade på cirka 30 miljoner för Brynäs, och så fick de in 2 miljoner. Så att ser man det så, ja, så har ju fansen en liten del. Men jag tror att fansen blev lite glada. Så det var lite roligt, ja, att se att de här staplarna, alltså insamlingsstapeln, ökade. Och nu blir det ju på något sätt också lite fight mellan klubbarnas supportrar. Vilka har, ja, vilken klubb kan, eller vilken supporter i Skara kan samla in mest pengar? Hur mycket fick Örebro in från...
Jag vet faktiskt inte hur mycket det blev där. Det var ganska mycket mitt i min semester där. Så jag följde inte krona för krona där, men det var tillräckligt i alla fall för att Niklas Johansson skulle våga slå till där och värva tillbaka, ska vi väl säga, Ibert där. Det här med fansens värvning har ju funnits väldigt länge. Det som är skillnad nu är väl att man går ut med konkreta namn, vilket kan vara smart, så att man vet. Det har ju till och med hänt att fansens värvningspengar har hamnat någon annanstans än att värva spelare, eller så har det hamnat på en spelare som har varit en totalflopp som man har plockat in i februari som bara gjort fansen förbannad. Nu har de i alla fall nu vet de i alla fall vad det är de betalar till, så att säga. Sen om pengarna går dit eller om den här värvningen redan är betalt och det läggs på att det är ju en annan fråga naturligtvis, men i en totala
Vi är ju gamla, du och jag. Förut så gick ju de ju och skramla med hinkar på matcherna. Nu har ju transaktionstekniken utvecklats väldigt mycket. Så nu är det ju lätt att sitta och swisha och sådär. Och det gör ju att vem som helst kan vara delaktig i sånt där. Det hade ju inte funkat om inte swish hade
Nej, och sättet att kommunicera med fansen också har ju utvecklats en hel del via sociala medier. Tidigare fick man väl sätta in en annons då i papperstidningen kanske, om man skulle ha hjälp då. Och sen fick människor gå och lägga kontanter i, eller gå runt med hinkar då, som du säger, under matcherna där. Det var ju också ett alternativ. Men det har hänt mycket där, och det är klart att det gäller att hänga med i tiden. Men jag ser ju det här som ett, i alla fall i SHL så här långt, så är det ju väldigt mycket ett initiativ från lag som har haft tuffa år. Och som vill
bli bättre. Tror du spelarna känner ett extra tryck på sig när de liksom, ja, inte vet jag om man ska säga.
Ja, men det tror jag
fans, men alltså ja. Att liksom Agda i Ljusdal slänger in 300 kronor till Patrik Berglund och så vidare. Tror du att de känner ett extra tryck på sig att liksom, ja, leverera?
Jo, men det tror jag. Nu är jag väl ganska luttrad i att hockeyspelare och idrottsmän generellt kanske inte tänker supermycket på varifrån pengarna kommer. Det intrycket har jag väl inte fått tidigare. Men det är väl klart att när man går ut i en sån här kampanj så är det väl såklart att det sätter ju lite extra tryck. Jag tror att de flesta spelare kanske hade varit minst lika nöjda med att man hade fått betalt den vanliga vägen för att just slippa den här pressen. Många säger ju att man vill ha den. Några stämmer ju på, andra tror jag inte alls det stämmer på. Så att jag tror att det blir lite extra press på de här spelarna. Och det är också en sån här fråga i de här kampanjerna. Ska vissa spelare ha det trycket på sig då och andra inte, som vi räknar nyckelspelare? Ska liksom Patrik Berglund har helt andra förväntningar från fansen än Anton Rödin till exempel, om vi nu tar Brynäs som exempel där. Och Rödin värvades ju by the book då, den gamla vägen, och Berglund har ju fansen varit med och skramlat och hjälpt till här. Så att det är väl också en fråga. Jag vet inte om du skulle tänka själv om man skulle stå och välja mellan två klubbar som betalar lika mycket, och den ena säger att vi kör en swish-kampanj och den andra säger att vi betalar din lön, punkt slut, liksom, från klubben. Då skulle nog jag som spelare i alla fall kanske hellre välja den klubben som betalar den vanliga vägen. Jag tror att många spelare tänker så också.
Det blir ju, jag undrar om de fick högre lön i och med Brynäs swish-succé Eller om det var liksom redan klart.
Nej, det tror jag var redan klart. Det är alldeles övertygad om att det redan var klart. Jag tror inte att det påverkar. Det hoppas jag verkligen inte att det gör, för då känner jag att då går det väl ner på nivå där man... Ja.
Vem är de här? Ebert, Berglund, Bertilsson och nu Selarik då? Selarik har ju inte presenterats av Leksand, men allting luktar ju som att han är klar i alla fall. Tror du kommer bli en succé då?
Jag gillar ju Ebert, måste jag säga. Jag tycker att han har en spetsegenskap, framförallt med sitt skott som jag tycker Örebro saknade delvis förra året, framförallt i powerplay, den här skottstyrkan. Det är ju inte så ofta du skjuter mål från frisikt från blålinjen, men du har ju några spelare som verkligen kan göra det. Där är ju Ibert en sån definitivt. Han har ju en grym hästspark till skott. Alltså, nu när de har fått in den här Rendulic också, som snudd ska ha Ovechkin-klass på sitt skott, också en högerskytt, så kommer det nog att göra ganska ont att möta Örebro i powerplay i vinter. Så att de har fått in två rejäla kanoner där i skottstyrkan. Så jag måste väl säga Ibert då.
Jag är lite förtjust i Bertilsson. Jag tycker att han är en OM spelare som står upp hela tiden. Jag tror han är väldigt nyttig i omklädningsrummet och sådär. Nu springer du mer i Brynäs omklädningsrum än jag gör, men jag har alltid gillat honom. En sådär liksom ett A-barn som liksom alltid levererar, tycker jag.
Ja, nej, det är ju definitivt så som du säger. Sen finns väl alltid en övre gräns för vad du ska betala för den typen av backa, tycker jag då. Men visst är det en jättebra karaktär som haft en hel del skadebekymmer när han har varit i Brynäs. Inte riktigt liksom kunna gjort fulla säsonger, bortsett från den sista då innan han lämnade för KL. Spelade även alla matcher där i stort sett. Han hade lite skada under hösten. Men, så att det är absolut. Och alla de här fyra du nämner är ju namn som kommer att betyda en hel del för sina lag. Så att det var inte jättelätt att plocka ut någon, utan jag skulle lika gärna kunna ta någon annan.
Tror du att Brynäs fans hade lättare att swisha hem Bertilsson då, eftersom han är Brynäsare, om man ska kalla det för då? Kommer han från Karlskoga från början?
Han är från Karlskoga. Ja. Ja, han kom som ung junior.
Ja, precis. Han har varit där många år. Alltså, kan det vara lite trögare för Leksands fans? Jaha, ska vi få hit en slovak?
En ny slovak. Leksand med sin slovakhistoria också. Jo, men det tror jag.
Men nu tror jag Rivik har väl kanske tvättat bort den stämpeln.
Ja, absolut. Och Leksands fans känner ju också att är det någonting de behöver, så är det ju topp 6 forwards för topp 6, de två första.
Men är han en topp 6 forward?
Ja, men det måste man ju räkna med att han har varit efter ändå den tiden. Han var ju väldigt liksom intressant där i Luleå. Nu har jag inte följt honom jättenoga i AL, men som Leksands trupp ser ut nu så annars finns det ju ingen som helst anledning att ta dit honom heller, om de inte räknar med att han ska vara en spelare för de två första kedjorna. Det är jag helt övertygad om att de utgår från. Sen är det upp till honom naturligtvis att bevisa det också, men det känns ju otroligt idiotiskt att gå ut med en sån kampanj och överhuvudtaget göra en sån värvning om man inte förstärker just i den delen av laget. Jag tycker Leksand ser lite tunt ut, eller har sett tunt ut. Nu börjar väl man fick in Carter Camper där också, så att nu börjar det ju se ganska intressant ut där med deras två första kedjor, om vi tittade på dem.
Undrar hur de andra klubbarna tänker nu när det har blivit som succé för Örebro, Björklöven, Örebro, Leksand. Och vi har samlat in 500 000, så jag vet inte om det är en succé ännu. Så det känns som att det är lite trögare där. Jag vet inte om det är på grund av namnet eller att man tycker att man är liksom, nummer två på pucken där, som några andra klubbar redan kört. Då. Jag undrar hur liksom Djurgården då, som säkert ska in med någon till back, hur de tänker och sådär, om de också liksom är sugna på att köra liksom Lex Brynäs där och låta fansen liksom swisha in då. Eller hur man tänker. Jag tror att marknadscheferna måste i alla fall glo på det här och fundera på att det här vart ju oerhört smart.
Jo, men jag tror att det är en vågdelare mycket bland klubbarna. Jag tror att de klubbar som har varit framgångsrika och som har gjort det bra drar sig in i det längsta för att göra den här typen av initiativ. För man vill ha en jättebra dialog med sina fans. Så är det absolut. Sen är ju alltid en fråga hur liksom nära varandra ska vi vara? För det finns ju också för- och nackdelar med att vara för styrda, eller vad man ska säga, eller att det blir att de blir för känslomässigt engagerade eller inne i det här, och kontra att det finns en tydlig distans mellan klubb och support. Så att jag tror att många klubbar inte kommer att välja den här lösningen av flera orsaker.
Sen, det blir jobbigt om någon klubb blir först ut med att göra en Swish-kampanj och så får man inte in så mycket pengar för att fansen är inte påslag och så blir det ingen spelare. Hänger med menar. Ja, alltså, då är det inte så roligt om man misslyckas med eller om det inte blir. Ja, vi säger att en klubb bara får in 100 000 exempelvis. Alltså, då blir det ju negativ effekt för både för fansen och för klubben. För då finns det ju inget intresse för laget.
Nej, precis så är det ju. Och sen tror jag också att det har blivit en debatt runt där att många hävdar ju att de här spelarna redan är klara och att det bara handlar om ett sätt att få in mera pengar. Och det tror jag väl också.
Krama ur det sista liksom.
Ja, det tror jag väl har gjort kanske att det inte är lika lätt att vara 4, 5, 6 på bollen. Det kanske hade varit lättare om man hade gått ut med en kampanj och inte fått in tillräckligt med pengar och Ibert hade gått till Frölunda istället. Då kanske det hade varit lättare nästa gång istället och fansen har sett att det verkligen var på allvar, att det verkligen betyder någonting. Nu tror jag att de efter de här som har varit så tror jag att man känner lite grann att det här är lite, det är inte riktigt sanningen som klubban går ut med.
En annan het potatis är ju publikfrågan. Vi har varit inne lite på det i vårt förord till den här podden. Men just nu så ser det ut så här att Folkhälsomyndigheten vill inte tillåta för stora publikskaror. Det är därför Fotbollsallsvenskan just nu spelas inför tomma läktare. Även fast AIK spelar på Friends som kan ta in 50 000 så får de max ha, ja, jag tror det är 50 på arenan. Och de väljer att inte plocka in några supportrar alls då. Jag kan ju tycka att på Friends borde man kanske kunna få vara 2 000 i alla fall, men det vill inte. Klubbarna vill inte selektera. Så just nu så är inte publik tillåtet på elitidrotten. Och då undrar man, hur blir det i september och hur blir det i oktober? Just nu ser det ut så att SHL ska starta den 19 september. Man startar utan publik om det inte är tillåtet att få vara publik på matcherna. Hockeyallsvenskan ska ha möte i veckan, men det förslag som ligger det är att man avvaktar och i första hand till i oktober att starta sin liga. Och man vill starta med publik. Man tycker att det känns inte rätt att spela utan publik. Hur tror du att det blir? Jag vet om att inte du är Anders Tegnell, men vad har du för liksom känsla? Det här är ju ändå det som nästan varje dag diskuteras i media. Så jag vet att du har suttit i stugan mycket, men du måste ändå fundera på hur blir det höst?
Ja, det här är väl en av de saker jag verkligen har funderat på. Och det är väl, jag är ju jätteförvånad att klubbarna har fyllt på trupperna på det sättet som de har gjort. Jag tycker att de här, alltså jag ser ju ingen avmattning på något sätt i hur man har värvat, snarare tvärtom så tycker jag ju att ja, de här lagen som har varit bra har ju behållit sin styrka och framförallt så har ju de här lag som Brynäs, Linköping, Leksand, till viss del kanske Örebro, fyllt på ordentligt. Så att det är ju jätteintressanta och spännande trupper som man presenterar, men frågan är, har man råd att betala det här? För jag tror ju inte att det kommer att bli någon publik under hösten. Jag har jättesvårt att se att man kommer att kunna köra med publik under hösten här. Och då funderar jag lite grann på hur länge överlever man det här utan att man går in och vidtar åtgärder. Och där tror jag att man har en plan för hur man kommer att göra. Och det kommer nog att handla om rejäla lönesänkningar för spelarna om inte publiken släpps på här inom ett par månader, alltså från det man startar upp.
Jag läste att Frölunda har publikintäkter på 40 miljoner.
Mm. Var det bara publikintäkter då, eller var det hela matcharrangemang? Ja, nej, och jag menar de här klubbarna som har sina egna arenor, som har sina restauranger och försäljning och allting. Jag tror ju att det är lika mycket som TV-avtalet skulle jag gissa på, som de får in runt 40 miljoner för idag. Jag skulle tro att publikintäkter och restaurangförsäljning och sånt där ligger runt de nivåerna också. Det betyder ju att liksom det ena benet är ju borta under en period här nu, och det är klart att man kan leva ett tag på de här TV-pengarna, absolut, och vad jag förstått så är ju de säkrade även för kommande säsong. Man fick inga indragningar från förra året, vilket var viktigt förra säsongen, även om det inte blev något slutspel, och man har är även garanterad de här pengarna så länge matcherna spelas, och det kommer de.
Men är det rätt då att SHL att man startar igång utan publik? Är det schysst?
Schysst mot vem?
Ja, mot fansen.
Jag tror väl att de flesta ändå vill se matcher, och jag tror att de flesta har förståelse för att klubbarna inte kan styra över om de kommer. Och problemet är ju lite grann att vi vet ju inte om det kommer att bli bättre heller. Alltså även om de väntar en månad till, så är det ju inte säkert att läget i mitten på oktober är bättre. Det kan ju vara ännu sämre. Det vet vi ju inte riktigt. Vad händer nu de här kommande månaderna när allt ska försöka återgå till normala med jobb och med alla såna här saker? Alltså vi vet ju inte vad det tar vägen med smitta eller någonting. Så jag tycker att man gör rätt som kör igång, och det finns ju en ovisshet också i att inte ta något beslut, så är det svårt att planera med säsong och så. Så jag tycker att man gör rätt, och man har ju inget val heller om man nu inte vill tappa det andra benet också, vilket är tv-rättigheterna. För kanalen som sänder nu, C-more, har ju inte fotbollen heller längre, så att nu har man ju inte något att fylla hösten med om hockeyn skulle dra ut på det och köra igång senare, utan man behöver ju visa matcher för att kunna behålla abonnemang, så att folk fortfarande ska vara intresserade av att betala de här 500 kronorna eller vad det är i månaden. Och så det har jag full förståelse för, men jag är väldigt tveksam till om det kommer att bli någon publik, i så fall med väldigt kraftiga restriktioner, tror jag. Och det tror jag kommer pågå faktiskt. Jag vet inte, vad tror du? Jag har en känsla av att det blir hela hösten, men jag vet inte, det kanske jag som är negativ, eller vad känner du? Tror du att det kommer att bli publik före jul?
Hockeyn sitter ju lite, man flyter ju lite i bakvattnet på fotbollen där, kan man ju säga. Om fotbollen inte tillåts ha publik, det är en utomhussport, så kommer ju inte hockeyn få ta in publik.
Nej.
Men det är ju märkligt att man kan vara 1000 pers på Ullared idag. Men det får inte vara 1000 pers i en hockeyarena som är en större lokal än vad kanske Ullared är. Den logiken kommer jag aldrig förstå.
En av få utflykter jag gjorde den här sommaren var faktiskt för barnens skull, så var vi på badland där i Örebro, inomhusbadland där som de har. Och
du såg väl hur det såg ut, så att säga, liksom där.
Jo, det kan jag lova det, att jag såg hur det såg ut. Och det var trångt.
Höll du avstånd då för övrigt då? Eller?
Hur ska man göra det? Det gick ju inte. Nej, det gick ju inte. Så att, men det där är ju... Det där finns det ju säkert mer begåvade människor än du och jag som förstår logiken i det där då. Men där var det i alla fall väldigt trångt.
Det här är ju en väldigt viktig period. Nu folk kommer tillbaka från semestern. Det är ju nu hockeyklubbarna går ut och börjar sälja biljetter, säsongskort och så vidare. Det är ju tufft att sälja säsongskort om man inte vet om man kan erbjuda en produkt eller inte. Hänger med vad jag tänker? Alltså,
ja, jo.
Varför ska jag köpa ett säsongskort till en hockeyklubb om jag inte vet om jag får se matcherna? Då lägger jag hellre pengarna på att köpa ett C-more-abonnemang.
Ja, och när där har man ju gått ut med varför, och på din fråga varför är för att stödja sin klubb då. Det har ju klubbarna gått ut med, vet i flera fall, och gått ut och vädjat dem. Köp ditt säsongskort oavsett, för du blir en viktig spelare på sidan av isen och vi behöver ditt stöd nu och sådär. Så att jag har inte 100 koll på publikkortsförsäljningen här, men vissa klubbar har väl ändå sålt iväg en hel del eller säsongskort då, genom den här vädjan till fansen, där man har gått in och gjort det för att nej, jag kanske inte kan gå och se matcherna, men jag gör det för att stödja klubben då.
Mm.
Och det jag handlar på matcherna får jag väl lägga på ett C-more-abonnemang istället då, kanske. Man tänker så. Jag vet inte, men det verkar ju finnas en väldigt stor vilja i alla fall bland supportrar. Det här märkte vi ju även under kvalserien där och även i sista SHL-omgången, att det fanns ju en köpt i en stol ändå ungefär. Och jag vet inte hur många stolar sålde Björklöven där innan de var färdiga med sitt. Det var väl över 10 000 kanske eller något.
Jo,
och
nu var det ett annat brus då. Det var ju på något sätt att de hade haft en sån positiv säsong. Nu ska en säsong starta och så ska man liksom redan nu från omgång ett... vara med och stötta. Det kan ju kännas lite tyngre som supporter. Man ska ändå underskatta kraften hos supporter heller kanske, eller viljan eller kärleken då. Men jag skulle inte vilja vara marknadschef och publikansvarig för en SHL-klubb just nu. Fotbollen var ju ett annat läge, för de hade ju kanske sålt mycket redan innan det bröt ut här i februari. Kanske var mycket som var redan var klart då, men hockeyn tycker jag, det har varit en lång period med en ovisshet och en osäkerhet om man kan erbjuda en produkt eller inte då, som en hockeymatch är. på ett sätt om man pratar företagsekonomi då.
Ja, jo, nej. Ja,
nej, jag har inte heller något riktigt bra svar på det här. Jag hoppas ju att det blir publik. Jag hoppas, man vill ju bara att det ska vara normalt igen. Det är, man är ju så trött på det här. Men, folk går och handlar med munskydd och jag har full förståelse för det. Men det är ju otäckt allting nästan.
Ja. Men det vi ska ha klart för sig är att klubbarna måste ha en plan B för detta. För de kan inte sitta på de här trupperna som man gör nu om det inte liksom ganska snart går bak till det
normala. Men vadå för plan B?
Ja, men alltså, det handlar ju om kraftig lönedumpning. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli.
Men är det lagligt?
Ja, alltså det är nog, man får nog säga att vi har inte råd att betala. Vi får bryta kontraktet.
Nu har vi fått så få klick här, så nu sänker vi din lön, Abris.
Ja, men det blir väl uppsägningar även på Aftonbladet om inte pengarna kommer in.
Man dumpar ju inte lönen.
Nej, men det är väl andra alternativet då. Antingen så måste vi bryta kontrakten. Antingen är alla fri att gå vart ni vill eller också går ni med på att dumpa lönerna till 50%. Och jag vet inte var man tar vägen någonstans idag heller om det ser likadant ut världen över som spelare. Så det är också ett... En situation som gör att det är ju inte bara att lämna. Du kanske inte ens får flytta till ett annat land, komma in i ett annat land knappt om det håller i sig. Va? Så att jag menar, jag tror definitivt att det är den tanken de har. Det säger väl sig självt att du kan ju inte ro i land det här. Men jag menar, klubbarna går ju knappt plus om de inte går långt i slutspelet idag under normal säsong.
Alltså, jag tyckte det var många klubbar som visar upp ganska fina bokslut den här säsongen då. Och förvånande bra bokslut då. Nu var det ju så att...
Ja, det var många pandemin... som gick plus, men det var ju inte några tvåsiffriga miljonbelopp på så många klubbar, utan det var väl en miljon här och någon miljon där liksom.
Frölunda gjorde väl ett väldigt fint resultat, va?
Ja, det är mycket möjligt att du har lite satt in det lite bättre där, men jag vet att vissa klubbar kanske till och med har friserat det. Sen har man ju spart pengar, det är ju också en annan debatt. Man har ju haft de här korttidspermitteringarna nu och man har anställt tränare och även spelare liksom från augusti och framåt och sånt där, och de har gått och stämplat under sommaren och så där, va? Så det är klart att det finns ju en, man har gjort en besparing där man slapp löner i april, maj, juni i stort sett, va? Och det är väl det man får, ja, kan leva på nu i alla fall då, under de här höstmånaderna som kommer nu, för nu blir det ju svårt att korttidspermittera spelare i alla fall om man ska börja spela matcher, så att det är väl en, där har man sparat lite pengar också som man kan använda nu till att börja med.
SHL kommer att köra, Hockeysvenskan ska ju liksom vänta och se och känna av läget lite. Under hur länge Hockeysvenskan kan vänta på att dra igång?
Ja.
Om man ska få in sina 52 matcher där, eller omgångar, på ett vettigt,
ja, fotbollen drog ju ut på det väldigt länge, så att hade ju inget val heller.
Men hockeyn har ju ganska forcerat spelschema ändå.
Ja, absolut.
Fotbollen är ju liksom en match i veckan, men då har de ju komprimerat det här då, men ja. Jag vet inte om hockeyn kan komprimera så mycket. Det ska ju vara att man... Ett sätt är ju att slopa de här landslagsuppehållen.
Ja.
Jag vet inte om det är möjligt att göra det. För då får man ju lite mer, ja, speldagar då.
Frågan är väl om det ens är möjligt att spela de landslagsturneringarna. Om man ska vara ärlig då, med tanke på att flyga spelare från massa olika länder till ett land. För att spela en Eurohockey-turnering. Jag vet inte om
första
det
är väl i november, va?
I Finland.
Ja, i Karjala.
Finland har ju inte direkt kört den svenska modellen när det gäller... frihet under ansvar typ och sådär. Utan där har det ju varit väldigt, väldigt strikt. Och vi får väl se lite grann hur de resonerar runt det där. Så att det tror jag väl inte alls är 100 säkert att det kommer att bli så mycket landslagsturneringar här. Och där var frågan nu. Tappar jag bort det lite grann.
Egentligen var väl frågan, grundfrågan var ju om...
Ja, hur länge man kan skjuta på det. Jag skulle tro att en månad ungefär är liksom maxgränsen där för vad Hockeyallsvenskan kan skjuta på. Då, jag menar, ser man att det kommer ett nytt beslut inom en vecka till, så kanske man kan skjuta på det ytterligare en vecka. Men så mycket mer tror jag inte, om du ska få ihop det med... Spelarna ska ju hålla ihop också, och sen har man ett... ganska tufft slutspel framöver här också som ska leda fram till en direktplats i SHL där. Och,
så att den är det rimligt att tro att det blir publik från 1 januari? Är det så man ska...
Ja, jag skulle nog...
Ha som måttstock?
Ja, nu är jag inne på ett område där jag inte ska vara, men jag...
Men du måste ju ha en åsikt. Alla,
ja,
har
ja,
en åsikt.
Ja, ja,
du får min åsikt,
ja, min åsikt är ju faktiskt att jag är lite tveksam till om det kommer att bli som vanligt före jul eller nyår, om du vill ha det så. Så att, Jag såg JVM så går det ju jul och nyår, där är väl högst tveksamt om det kommer att spelas. Och ska det spelas så blir det nog någon typ av NHL-style på det då, att man kör i någon arena utan publik.
Har du sett någon NHL-match för övrigt då?
Jag har tittat på lite highlights har jag gjort faktiskt. Men jag har jättesvårt. Jag har jättesvårt att gå igång på det här utan publik. Och det är lika med fotbollen. Även om jag inte är någon slav och följer allsvenskan på det sättet, så har jag inte alls varit speciellt intresserad av att titta på Stockholms derby, om man ska vara helt ärlig, inför tomma läktare. Och det är lite samma med NHL. Jag känner också det där att man vill ha den där Stanley Cup-stämningen i Nashville eller var det nu är någonstans och sådär. Titta på det här. Jag får faktiskt ingen superpuls av det. Du har väl sett mer, misstänker
jag. Jag har fascinerat lite av det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har ju alltid varit lite intresserad av tv-produktioner sådär. De har gjort fantastiska tv-produktioner. Det påminner väldigt mycket om tv-spel. Jag vet inte om dina grabbar spelar NHL 2020 eller 2019 eller 2018, vad kan heta. Är de slavar under tv-spel och hockey och så, eller?
Ja, men de spelar en del sånt, ja.
Ja, jag tyckte nästan allting såg ut som ett tv-spel. Kameravinkeln, det här liksom lite datoriserade publikljuden. De hade liksom lagt som lite reklam och loggor på publikplatser. Det kändes exakt som ett tv-spel och det funkar ju lite NHL. Hänger med, jag menar va, liksom hur de tänker och sådär. Men i Sverige, jag minns ju den här matchen och ryser fortfarande, Modo och Björklöven där, hur det var helt tyst. Jag tyckte spelarna tog inte i. Jag vet att du kanske såg matchen på tv också där. Det var väl liksom inget, man kände ju sin, man fick ju ingen geist och så vidare. Men hur tror du media släpps in på hockeymatcherna? Kommer du och jag få gå på matcher och intervjua spelarna, eller ska vi sitta och kolla på matcherna på tv, eller hur blir det här om en månad?
Ja, det var jätteintressant. Du tog precis den fråga jag tänkte ställa till dig där, för att den var mer så här, ska vi vara på arenorna? Jag tror att vi får vara där, det tror jag inte. Men gör vi störst nytta på arenorna eller gör vi störst nytta hemma framför tv?
Ska vi sitta där? Så vill jag ju se matchen i alla fall för att
Ja, men vi sitter ju lite isolerat där, och jag menar, det är ju framför tv-apparat när det kommer att hända grejer på något sätt. Ska vi få in riktigt den atmosfären? Nu kan vi ju ha tvn på naturligtvis under matchen, eller streama matcherna på datorskärmen och få lite känsla där. Men vi kommer ju uppleva en match, och alla hockeysupportrar kommer ju uppleva lite av en annan match framför tvn där. Men du föredrar att vara på plats. Då kan man i alla fall gå ner och eventuellt, om vi nu får intervjua spelare, det vet vi ju inte heller va.
Jag pratade med utmärkte presschefen där, Robert Hedlund, Luleås kommunikationschef. Han berättade att media kommer få vara på matcherna och på träningarna, men man tar bort pressfikat. För att man vill inte att det ska minglas. Du vet ju själv hur det blir om folk ställer fram några bullar. Då blir det som en, då kommer ju alla som hygienor där och ska käka. Och så de tar bort bullar och korv och kringlor och kaffe och sådär. Bara för att man inte ska liksom stå för tätt in på varandra. Så att du får ladda med egen matlåda.
Jag tänkte säga vad mysigt. Då kan man ha med en sån här kaffetermos och macke. Det tänker jag på Peter Dalles karaktär där i Lorry där, som tar fram den där kaffetermosen och smörgåsen där. Han är inne på Patentverket eller vad det är, ska söka upp det där. Det kommer nog att se ut ungefär så. Ja, men det är ju mysigt att ha med sig
lite
eget.
Det tänker jag inte på. Eller vad var det?
Ja, precis. Ja, men exakt så. Men just då... men då får vi ju... Då kommer först, det bli lite sådana intern. Ja, det blir nog sådana, ja, det är på kvällen.
Du äter ju alltid fisk.
Nej, men kan vi ta med oss matlådor? Det kommer ju lukta. Nej, vi får väl äta innan matchen då. Får man väl med sig en macka kanske eller någonting. Då kan det bli lite så här prestigetävling då på pressläktaren, vem som har den godaste mackan kanske. Visa upp för varandra.
Ja, intressant. Det där är ju ett välfärdsproblem och så vidare, måste jag säga, om vi får gå på matchen eller inte. Men jag hade nästan hellre sett fans på matchen än jag själv går på matchen. Så det vi får hoppas att det släpps på där. Men en måttstock, det låter ju som att vi tror ungefär från 1 januari att det då kanske allt blir som vanligt.
Ja, det är ju min gissning är väl att det blir tufft fram till jul att få in folk. Sen hoppas man väl alltid, man kanske är lagd så också att man det är bättre att dra på så slipper man bli besviken. Då blir man bara positivt överraskad om det blir upp något annat. Och skulle det falla väldigt väl ut här med hösten här när alla kommer tillbaka och smittar så kan det ju bli aktuellt. Men jag ser ju rapporter från Tyskland och så här, där pratar man ju om 6-9 månader innan det ska återgå till någonting typ av normalt då. Och tänker på samhället är stort men inte hockeyn konkret. Men där har man redan skjutit upp ligastart och allt vad det är. Och i samhället där är ju, tror man att det kommer att vara restriktioner långt liksom in i nästa år.
Undrar hur spelarna känner sig att de ska resa runt hela Sverige och svettas. Och jag vet inte om några är i riskgrupper också. Med sockersjuka eller någonting sånt där. Undrar hur de känner sig liksom. Och NHL har ju kört så att de har ju kört liksom hubstäder då. Alltså, och gjort bubblor som de kallar det för. Att spelarna är liksom på arenan eller på hotellet. Och så får man vara där.
Mm.
Sverige ska ju köra liksom fritt fram. Det sägs alltså att matcherna ska ju spelas i Malmö och Luleå och Oskarshamn och Leksand. Och sådär. Så att det blir ju lite annorlunda förutsättningar. Där.
Ja,
vi får hoppas att det blir publik i alla fall. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och jag vet att det var ganska hårda ord där. De träffade ju idrottsministern Amanda Lind där för några veckor sedan. Och jag märker ju att det är en stor frustration från sporten att man inte får ha publik på matcherna.
Ja, självklart. Det är ju panik säkert. Det är framförallt de här större fotbollsklubbarna som till stor del har väldigt stora publikintäkter med AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö. Jag förstår att läget är pressat. Det är nog betydligt lugnare i Mjällby och Falkenberg liksom, som har fått in sina, ja, för fotbollen sett, stora tv-pengar nu och som inte har så stora publikintäkter. Så att det är ju framförallt de stora klubbarna som har extremt tufft, kan jag räkna, tänka mig.
Ja, det är ju väldigt konstiga tider nu. Hur vi än vrider och vänder oss så är ju den här pandemin har ju lamslagit idrotten och hockeyn och ingenting är ju som vanligt. Bland annat så spelar ju alltså NHL just nu slutspel och man ska alltså inte starta sin säsong förrän i, ja, om jag har minst förslaget rätt, typ i november eller någonting sånt där. Och det här gör ju att det öppnas upp för att spelare som kanske spelade i SHL i fjol eller även andra spelare kanske blir aktuella senare. Men i första läget så i alla fall SHL ger klartecken till sådana som Händemark, Bromé och Höglander som alltså då har haft giltigt SHL-kontrakt men skrivit med NHL att de får inleda säsongen då i SHL. Och det här ger ju också öppningar för Hockeyallsvenskan har inte tagit något beslut för övrigt hur de ska göra. De funderar ju lite på, ska de säga hel nej till det här eller ska de släppa in vad som helst. Jag menar, Erik Karlsson kan ju dyka upp i Väsby.
Mm.
Om du förstår vad jag menar. Han har ju ingen säsong just nu. Han kanske vill lira. Och sådär. Så att det finns ju, allt är ju möjligt just nu. Men om vi
ja, sen ska vi väl säga det innan vi får alla. Ja, men om vi börjar där så är det väl ändå skillnad på en lockout kontra. Nu tillhör Erik Karlsson San Jose. Det är ju inte att han liksom är avstängd från att spela hockey som är fallet i lockout-året. Utan
Erik Karlsson har ju väldigt lång period utan att spela hockey.
Absolut, och om San Jose då tycker att det är lämpligt. Om San Jose godkänner det. Det måste ju i så fall vara.
Men Detroit tyckte det var okej att Bromé spelar i Örebro. Absolut. Så att, men det är ju inte orimligt liksom i alla fall då.
Nej, nu ska vi väl säga att de är väl lite olika situationer, Bromé och Erik Karlsson, när det gäller var de är i sina NHL-karriärer. Men absolut, vi håller det där, så att det finns ju fortfarande en teoretisk möjlighet att det kan bli så.
Är det rätt då av SHL att ta in de här spelarna?
Jag tycker det är helt rätt. Jag tycker att det är helt rätt, och vi ska väl förtydliga det att de här spelarna har ju, som står inne på kontrakt med SHL-klubbar, de är tjänstlediga som det heter då, för att spela i NHL, och skulle de återvända till Europa så tillhör de den SHL-klubben de har kontrakt med. Så att där har man gjort en urskiljning i SHL som man inte kan göra i allsvenskan, för jag vet inte, det är svårt att se att det finns någon allsvensk spelare som har gått i NHL direkt och har kontrakt där. Så att allsvenskan är ju mer i ett svårare läge där man ska antingen förbjuda eller tillåta på något sätt. SHL har ju valt en mellanväg där man tillåter de här spelarna som har bindande kontrakt med sina klubbar att få inleda säsongen där, om de får okej från sina NHL-klubbar också, ska vi vara tydliga med. Och jag tycker att det är helt rätt.
Ja. Nu spånar jag fritt och jag drömmer lite. Mm. Och jag är kvällstidningsräv och så vidare. Men de har ju halkat in i Hockeyallsvenskan. De finns i Stockholm. I Stockholmstrakten så finns det kanske 30 NHL- och AHL-spelare. Som tillhör med helt olika kontraktsituationer. Vissa har kontrakt, vissa har inte kontrakt. Ja, vissa har liksom en dalande karriär och vissa är stjärnor och så vidare. Men tänk vilken möjlighet de har att kunna köra 10 matcher med ett jäkla häftigt lag.
Jo, man ska ju också lägga till då att det handlar ju om en ganska stor försäkringsbit, kan jag tänka mig, för att ta in de här spelarna. Så det är ju inte bara att de kan...
Det är ju samma som på ett hockey-VM, så att det är ju tufft. Ja. Men som jag har förstått det, så de agenter jag pratar med, nu vet man inte om det stämmer riktigt, men de har sagt att många vill trampa igång och inte så intresserade av lönen. För den får de troligtvis av NHL och AHL senare då.
Oh.
Så att, kan man bara lösa försäkringsbiten på ett vettigt sätt, så tror jag att det finns många spelare som är intresserade att köra igång lite i svenska klubbar.
Ja, men jag kan väl tänka mig att det inte är bara så lätt heller att lösa den biten. Men vi behöver väl inte nästla in och se all problematik där, utan det är väl häftigt. Och vi hade ju en liknande säsong, nu är jag dålig på årtal, men den senaste lockouten där jag, SHL förbjöd ju alla korttidskontrakt.
14-15
va? Precis, och allsvenskan gjorde det inte, och vi fick ju en ganska häftig höst i allsvenskan där med spelare och
jag tyckte Landeskog i Djurgården där bland annat.
Ja, och jag tycker nog att man ska ta tillfället när det ges. Jag har respekt för att SHL-klubbarna inte väljer det här. Jag sitter och pratar om att jag tycker man har tagit lite väl stora ekonomiska risker nu med tanke på publiken, och sen sitter jag och pratar lite motsatt i det här, men i alla fall en normal säsong och ett normalt världsläge, så att säga. Där tycker jag att man ska ta, har man möjligheter och har de här världsstjärnorna i laget och publiken får se dem och yngre spelare får träna med dem och så tycker jag liksom att då får man nog köpa att det kanske inte be by the book och att det är samma lag hela säsongen. Jag menar, lagbyggena förändras ju så mycket idag ändå, så att jag tycker att man är lite stelbent där tidigare och verkar ju vara det även nu, även om jag har större förståelse för det nu med det ekonomiska läget. Och SHL har ju också hittat ett ganska smart sätt att lösa det med de här spelarna. Men det blir också lite skevt. Det handlar ju mycket om de här klubbarna som har spelare då som har gått i NHL, får ju en väldig fördel i det här med Örebro och Malmö och Rögle. Till och med Cody Curran kan ju komma tillbaka till Rögle där nu, om jag förstått det rätt. Man har väl helt i så fall annullerat någon typ av avtal med Omsk där, och att han är det Rögle som...
Men det är ju också upp till spelaren hur de resonerar, för de har ju en lång säsong framför sig, antingen AHL eller NHL.
Så är det.
Men det är ju inte så att NHL-säsongen förkortas, utan man siktar ju på att köra 82 matcher nästa säsong. Det kommer bli ett värdelöst hockey-VM för övrigt nästa år.
Blir det ett hockey-VM?
Det vet man inte. Men om NHL avsluta sin grundserie i maj, ja, då är det ju kört, då kommer det inte komma några NHL-killar liksom sådär då. Och det är det man vill ha. Man vill ju ha liksom många duktiga hockeyspelare på hockey-VM. Det blir ju som OS senast, om du minns, där i Sydkorea.
Oh ja.
Jag håller med. Alltså, jag har ju så svårt för alla förbud som finns och reglementen och sådär. Jag tycker det är lite konstigt. Jag tycker det är upp till varje klubb själv att sätta ihop den trupp man vill ha. Man har budgetansvar och så vidare. Och man får ju ha livram och hängslen i dessa tider. Men vill Frölunda satsa på Gålin och värva in sina killar som finns där borta, om NHL-klubben tycker det är okej, och om spelaren tycker att det är roligt att trampa igång 10 matcher i Sverige, ja men kör då. Jag förstår inte varför som liga man ska göra gentleman agreement att inga korttidskontrakt ska gälla. Ska man spela säsongen? Jag tycker att det är lite konstigt. Jag ser hellre Landeskog 2 matcher i Djurgården än ingen match i Djurgården. Jag vill se så bra spelare som möjligt.
Ja, där är vi helt överens. Och ena stunden kan man ta in någon skitvärvning liksom, som man skickar iväg i oktober, november. Det är liksom helt okej. Men man kan inte, det ska vara helt stopp med att ta in svenska superstjärnor då, som kan komma och förgylla ligan under en period. Jag menar, lagbyggena förändras ju, som jag var inne på, så mycket under säsongen då. Och spelarna är så van vid det här och den biten. Så att jag håller helt med dig. Jag tycker det är...
Man drar ju skadekortet också och kan ju nyttja det. Bara man får en enda skada, så känns det som att oj, nu kan vi ta in en ny spelare, fast man kanske har 25 spelare på kontrakt då.
Ja, Ja, nej, så att det där är vi faktiskt helt överens för en gångs skull. Och vi får se, det ska bli intressant att se. Jag tror ju allsvenskan, det som gör att allsvenskan tvekar, tror jag är ekonomin helt enkelt. Att man är rädd för vad det ska leda till. För många, alltså det går inte att jämföra situationen för allsvenska klubbar nu med för 14-15. För nu är de ju verkligen ner på riktigt låga spelarbudget. Där spelare stämplar under sommarkvartalet och sen blir klara för sina klubbar här i augusti. Liksom. Det är ju på den nivån där lönerna sjunker rejält i hockeyallsvenskan. Och så där. Så att det finns ju inte så mycket. Då ska man nog vända sig till företag som typ att man får dit Kopitar eller någon sån, att om de nu vill gå in och sponsra det tror jag är en möjlig utväg, men att de ska kunna bekosta de här försäkringspremierna med nuvarande budget är helt uteslutet, tror jag. Och det tror jag också gör att man tvekar. Det är klart att allsvenskan gärna vill se bra spelare i sin liga.
Vi ställde frågan på sociala medier här på söndagen vad lyssnarna ville att vi skulle prata om och vad lyssnarna tycker är intressant just nu. Och en fråga som de vill att vi ska prata om, det är ju vem är den hetaste värvningen till SHL? Vad tycker du? Vem rankar du högst upp? Du har ju säkert gjort massvis med listan på det här med bästa värvningen och sådär. Men vem tycker du är? Vem är jackpot till SHL just nu?
Ja, jag har ju betalt för att tycka och tänka. Så att jag lär väl försöka få ur med någonting där.
Vill du tänka lite till så kan jag ta den första.
Nej då, jag kan ta den. För jag tycker att det är väldigt jämnt, precis som typ tabellen kommer att vara. Men jag gillar ju en sån som Joel Persson. Jag måste säga det backspelet han står för kommer ju att betyda hur mycket som helst för Växjö. Och just den problematik de har haft lite grann med ganska oskicklig backsida och jag tycker att han är bra i så många delar i det här konstruktiva spelet, liksom allt från ner från bakplan till powerplay, alltså överallt, va? Så att det är ju han eller så kommer Jesse Virtanen tillbaka till den nivån han hade när han var i Färjestad för 2 år sedan, så är det också, är han där och nosar, alltså någon av de två, men jag säger Joel Persson, Växjö.
Joel är ju, jag håller honom högt också, jag tror att han är också säkert kort, han kommer leverera SHL whatsoever. Det finns ju väldigt många nya spelare som har kommit in till SHL sen säsongen. Många från finska ligan. Och de vet ju inte hur de kommer funka. Man vet ju inte hur det funkar med att bo i Sverige. Hur man ska komma in i gruppen och hur det ska funka på svenska isar. Det där har vi sett massvis med spelare som har problem att akklimatisera sig. Men Joel vet med att det är sånt säkert kort. Och jag tror att vi har ju samma sak med hans lagkamrater, Robert Rosén i Växjö. Nu har han haft en ganska tung säsong bakom sig i KHL, men han tror jag också så här, han kommer leverera. Så jag säger ju att Rosén är hetaste värvningen just nu. Men det är så svårt att veta alla de här, hur går det för Jonathan Jonsson? Hur kommer det funka för honom i Skellefteå? Vilken roll får han där? Och sådär. Så att det är svårt att säga nu innan man har sett dem i en träningsmatch vem som blir hetaste värvningen. Men ja, då har vi i alla fall tryckt ut oss 2 namn där. En sån här klassiker inför säsongen, och den brukar ju alltid komma lagom till upptaktsträffen då när man tar en lagbild på alla tränare. Det är ju vilken tränare får sparken först. För det blir alltid så. Det är väldigt ovanligt att en säsong fortlöper och ingen tränare har fått lämna. I fjol valde ju både Oskarshamn och Leksand att byta tränare. Så att det blir alltid lite gnissel bland lagen som ligger längre ner i tabellen. Men vem tror du får sparken först 2021?
Ja, om vi börjar så tror jag att... Jag tittade snabbt i morse innan vi spelade in där. Vi spelade in ovanligt tidigt så att jag var väl mera surre än vanligt. Men som jag ser det så är det egentligen 3 klubbar möjligtvis som kan vara aktuella för att göra en förändring på tränarsidan. Eller ja, 2 snudd på egentligen. För mig är det Malmö eller möjligtvis Skellefteå. Skellefteå har ju ingen huvudtränare, så jag funderar på, där kan det ju bli att man går in antingen får in en huvudtränare eller att man gör en tydligare rollfördelning lite grann, hur man kommer att ha det, om det nu räknas som en sparkning, det är ju svårt att säga. Och sen möjligtvis Örebro där Niklas Eriksson har 1 år kvar, Jörgen Jönsson
sitter
har...
inte de så säkert?
Jo,
där,
jag tror det, jag tänkte försöka utveckla det lite grann, men det kan ju vara, det är ju det är ju också en klubb som naturligtvis har större förväntningar på sig. Jag gillar ju verkligen Niklas Eriksson, Christer Olsson. Jag hoppas att Örebro förlänger med honom ytterligare. Men det som är lite nu är att han har rätt att vara på kontraktet. Örebro är en klubb som jag inte riktigt vet hur man tänker. Jag har sportchef Niklas Johansson. Vi har en general manager med Stefan Bengtsén som har en väldigt lång bakgrund som sportchef. Jag säger inte att det är rätt, men jag känner mig lite osäker på hur man resonerar där. Och har man ett år kvar där och man tänker att Jörgen ska in, om det nu är så som huvudtränare 2 år, så klart att det, och man inte levererar naturligtvis de resultat som man önskar på Örebro, och ändå har ju ändå värvat på ganska bra här. Så att, det är mer det är Malmö, Örebro, möjligtvis Skellefteå. Jag har jättesvårt att se att de andra lagen väljer att agera på av flera olika anledningar. Dels de här Rönnberg, Hallam, Thomas Berglund, alltså där är ju klubbar som man vet, där har tränarna levererat, och det är till största sannolikhet inte tränarnas fel om det skulle börja gå dåligt. Sen har de här sämre klubbarna som är van att sparka tränare, Brynäs, Linköping, Leksand, ja, någon till. De tror jag också har gått ganska mycket all in på sina tränare och kommer definitivt inte att agera i år, det tror jag inte. Så att det är lite grann där jag ligger, och då hittar jag de där 2 klubbarna, 2,5 de räknar in Skellefteå som möjligtvis kan vara en liten förändring också. Någon av dem. Måste jag säga ett namn, så jag tror att Jocke Fagervall får det tufft på grund av att jag tycker inte att Malmö har... ett lag som ska vara med, och jag får lite känslan av att förväntningarna i alla fall från ledningen är ganska höga där, och vad man har för ambitioner och så. Så att jag tror att han kan få tufft det.
De lagen som bryter med tränare, det är ju lagen som ligger oftast i kön av tabellen. Och de lagen som just nu då, om man kollar på många som så kallade experter, hur de har rankat tabellen, så ligger ju Oskarshamn sist i 90% av alla tabeller. Så att man brukar ju dra den där livlinan oavsett nästan hur omtyckt tränaren är eller hur det ligger till. Så att i min bok så borde det Martin Filander och Jakobs och Tjärnqvist då i Oskarshamn borde ligga pyrt till, om nu Oskarshamn hamnar i kön. För då vill man få någon typ av nytändning i februari eller mars då. Det blir en ny SHL den här säsongen, om inte alla har koll på det redan. Att tyvärr så försvinner de här matcherna mellan de bästa lagen i Hockeyallsvenskan och lag 13-14 från SHL. Nu blir det alltså någon typ av förlorarfinal då mellan lag 13 och 14. Jag vet inte om det förändrar på synen på hur man ser på att byta tränare inför ett kval. Det brukar vara som en sista nödraket som man skickar iväg för att få igång laget inför ett kvalspel. Och nu ska man få igång laget inför en förlorarfinal. Och jag vet inte om det förändrar verkligheten eller arbetsmiljön för tränarna. Men lagen som har haft en jobbig säsong och förlorat väldigt mycket, de brukar ju sparka tränare. Så att, ja, igen, Filander tror jag kan ligga pyrt till nu. Om de inte gör en kanonsäsong och får ihop det fenomenalt bra och liksom chockar Hockey-Sverige.
Men det finns väl ingen sund människa som tänker något annat än Oskarshamn är 13 eller 14 lag. Då har man ju en ganska skev verklighetsbild, tycker jag i alla fall. Och man går in 3 år med Filander och ser en långsiktig lösning i honom. Alltså jag vet hur kortsiktig den här branschen är, men då är det ju ett rejält underbetyg till klubben. Nu ska jag inte komma på att mitt namn var så himla mycket bättre än ditt. Men jag kan ju i alla fall argumentera lite mot varför jag inte tror att Filander får spark. Så får du gärna argumentera varför du inte tror att Fagervall får spark.
Ja, det är ju att Malmö är ju svårtippat just nu. Jag håller med att Malmö har ju letts på att Peter Andersson är ytterst noggrann, orkar tjata, vara påspelare, påpeka hela tiden, lite som Bulan gör i Luleå. Och det gör ju att han kramar ur allt som går att göra från Malmö och har gjort det väldigt bra. Nu säger jag inte att Fagervall är liksom en latmask eller sådär, men det finns ju en risk att det blir en dipp. Eller så gör de bara succé varenda spel och alla spel blir lite bättre, och då sitter ju han lugnt då. Fagervall är ju så fruktansvärt trevlig person att göra med, så jag ska ju lida med han om han inte får lyckas SHL någon gång, för det har man aldrig riktigt gjort.
Gjorde det helt okej i Luleå då, tycker jag. Ganska rörigt runt honom då också, med, ja, var väl Osten inne på sina sista år där och sådär, och hade väl ingen sådär, men de tog sig till slutspel där i alla fall, och de inte de till och med gick förbi kvarten, va, med Fagervall, då när de mötte Färjestad i någon holmgång. Så att han har gjort det bra så. Jag gillar ju också Fagervalls, bra person, bra att få ihop liksom laget och ledargruppen. Det gäller ju bara att klubbledningens förstår verkligheten också, att man har realistiska krav på vad det här laget ska vara och vad han kan göra med det här laget. Det är ofta där det stora problemet är, när man har större förväntningar än vad man har material för. Jag menar, sitter man lugn i båten och ser att vi har det vi har, och vi får nog sikta in oss på att i första hand försöka undvika den här allsvenska finalen och jobba, eller vad heter det, nedflyttningsfinalen där, så, och jobba i lugn och ro med vårt spel, så kan ju han mycket väl sitta säkert. Men vi vet också att det är inte alltid så det fungerar i praktiken. Nej.
Också hämtat från Twitter, flip och flop. Det kan vara spelare, domare, tränare, vad som helst inom hockeyn. Vad säger du kommande säsongen? Vad blir flip då, som man kan säga, en succé då, och flop då? Det är ju åt andra hållet på tallinjen där, att det inte gått så bra för, ja, laget eller spelaren eller vad det kan vara. Vad har du för något att slänga ut där?
Ja, det var ju lite blandat där. Med, om vi tittar på spelare där, så har vi ju redan nämnt.
Du får ta lag också om du vill. Du behöver
inte... Ja, vi kan ju titta på lag där.
Du har ju redan nämnt Joel Persson som en
nätvärvning. Ja, precis. Och det... Ja, exakt. Och jag är ju nyfiken. Jag har ju varit jäkligt ganska kritisk till HV71 de senaste åren, måste jag säga, och deras sätt att jobba. Där är jag faktiskt lite nyfiken nu på vad det här nya ledarteamet och även en del förändringar i laget kan komma att göra. Jag tror att de kommer att kunna vara med och slåss om en topp 4-plats faktiskt i tabellen. Om man tittar på negativa lag som kan floppa, så det är inte så lätt att hitta något sådär. Men jag tror att de här lagen, som om vi tittar på lag som Brynäs, Linköping, ja, kanske Örebro, som har varit där nere och som tror nu att nu har man värvat på sig och nu kommer det liksom att gå fort uppåt i tabellen. Jag är inte så säker på att det går så fort, och har man då förväntningar om att de här lagen, vilket jag hör från många supportrar, att man ska vara på en övre halvan och kanske högre än så, topp 6, så tror jag att det kan bli besvikelse för många faktiskt av de här. Jag tror att det är ganska många bra lag du ska passera, och som har varit topplag under många år och som har byggt in en sån kultur i laget och i klubben, va? Och jag tror inte att det är så enkelt idag som att du värvar 2-3 bra spelare och sen så blir det topplag. Det är klart att du måste ha bra spelare för att vara bra, men du måste också bygga under flera år, skapa liksom en vana av att vara topplag, vad det krävs för att ligga där uppe omgång efter omgång efter omgång, och dessutom vara som allra bäst när 52 omgångar spelades. Och där tror jag att de där lagen har i alla fall inlett en spännande resa. Leksand likadant, kan väl säga då, men jag tror inte att de är kanske redo för att axla de förväntningar som många supportrar har på de här lagen. Jag tror att många av de här topp 6-lagen kommer att vara mycket av det vi har sett de senaste åren faktiskt.
Det är intressant att se om HV. De brukar göra lite så här blockbuster-värvningar. Nu tog man väl Anton Vendin. Jag vet inte om det är en blockbuster-värvning. Men annars har de ju värvat från Hockeyallsvenskan. De tror ju på den här duon Forsberg-Kokkonen där, att de ska leverera. Nu är väl kanske inte Hult och Davidsson, sportcheferna i HV71, klara ännu, men de brukar alltid trycka in ganska namnkunnigt då inför varje säsong.
Man tog Elias Andersson också, som visserligen var där en stund nu på slutet, men det är väl också en ganska, ganska tung värvning. Man får tillbaka
Linus Sandin. Jag ser det nästan som en förlängning där och så vidare.
Det kan man säga, absolut. Jag tycker man har fått behålla till stor del det man vill ha kvar. Det finns väl något namn där som jag tror kommer att kanske ryka under säsongen. Och man har fått in det man har fått in, tycker jag ändå är intressant. Och sen tror jag att det finns en liten uppsida i att man får en lite större, starkare kravbild där helt enkelt i HV71. Och det tror jag man kommer att må bra av.
Jag tror att Jan Mursak, ny forward till Frölunda. Man pratar om att han ska fylla Ryan Lashs skridskor och så vidare och liksom bli någon ny publikfavorit där och sådär. Jag tror han kan få tufft och göra den. Han är inte yngre nu än han var förra gången i SHL, så att, ja, jag tror han kan få det tufft, tror jag. Kanske, och han måste ju, i alla fall när jag tänker sig att jag ska ta ut en flopp, så kan, alltså i min värld kan ju inte, vad ska man säga, för Manuel Ågren exempelvis, eller Carl Jakobsson, de kan ju inte floppa, för att en flopp måste man ha ganska höga förväntningar på, och för mig är Jan Mursak en spelare som man har väldigt höga förväntningar på. Han ska bli en stjärna. Så därför tror jag att det finns en flopprisk på honom. Han är extremt duktig hockeyspelare, men jag tror att det kan vara, kan bli tufft för honom. På flipsidan så kommer jag att välja Färjestads backsida, som jag tycker är fascinerande och ytterst intressant och starkt. Alltså Linus Arnesson, Jonathan Blum, Sebastian Eriksson, Adam Ginning, Jesse Virtanen, Albert Johansson, Wojtek Musik och Jens Westin då. Och Albert Johansson, ja, det är väl en favorit hos dig också, har jag förstått. Va? Blir väldigt intressant att se. De måste ju låna ut någon back där. Men det är väldigt stark backsida. Du var inne på Virtanen där också då. Jag trodde inte riktigt att han var intresserad av SHL igen då. Men jag vet inte, det kan ju vara så att det är lite stökigt i KHL också då. Men häftig backsida måste jag säga. Det är riktigt top-notch-klass. Så det är min flip. Vi har passerat en timme. P.O. Larsson har sprungit milen nu och lyssnat på oss där. Är det något mer som du vill ta upp, som du känner att du vill liksom få ur dig liksom så där, innan du kan liksom kavra upp ärmarna här och återgå till jobbet?
Har jag öst någon kärlek över våra lyssnare? Ja, det gjorde jag i början, va?
Ja, det gjorde
du. Jag tror att vi är hyfsat färdiga där. Vi ska väl spara på lite ammunition. Vi får väl om ursäkt om jag svamlar mer än vanligt då, direkt från,
du svamlar aldrig. Ska
från hängmattan och dessutom tidigt på morgonen här. Så att jag får väl säkert en del arga telefonsamtal från folk som kan avtalsbitar och annat mycket bättre än vad jag kan. Men det är väl skönt att vara igång, och har vi varit negativa så ber jag om ursäkt för det. Men jag brinner ju så mycket för det här med stämning och publik och så. Men jag lovar att jag ska göra mitt allra yttersta för att liksom tänka positivt.
Tror du Luleå fortfarande vinner SM-guld?
SM-guld är jag väl inte helt säker på att de vinner, men serien vinner de. Okay. Ska jag tippa SM-guld så vill jag nog vänta fram till upptaktsträffen. Blir det någon sån i år, upptaktsträff, tror du, eller?
Nej. Det skulle bli digital, var någon som sa.
Ja, okej. Okay, ja, jag vill liksom suga på SM-guldet några dagar till i alla fall. Där.
Men över 52 omgångar så tror du Luleå är bästa laget.
Och absolut.
Vi tippade ju här med Henrik Lehmann här förra veckan. Och,
ja, just det.
Och då, jag svarade ju Luleå också, så jag kan ju inte en vecka senare byta lag där. Jag tycker ju de inte har tappat så mycket och så fått in Linus Klasen där. Det är ju målvaktssidan som är lite, funderar lite. Men Klasen i powerplay kommer funka. Jag satt och kollade på Luleås träning förra veckan. Ja, det verkar vilket liv jag har på nätet, och jag såg att han hade... Jag har ju varit lite så här... fundersam över Klasen då. Ska säga, han är 34 år, kanske fyllt 35 här, 86 tror jag att han är, om jag tar han i huvudet nu. Hastigheten är så viktig i SHL, och han är inte den snabbaste spelaren i SHL, men han har ju så sjuk teknik. Alltså, han åkte ju och gjorde en så här klassisk, hur ska man förklara nu, det här vill man ju göra tv på, inte radio, men han åkte och gjorde så här som Dick Axelsson har gjort någon gång. Han åkte med bara rakt fram mot målvakten, friläge, och så bara lyfta upp pucken under ribban. Förstår vad jag menar? Alltså, ingen fint. Liksom. Ja, precis. En golfchip liksom rakt upp då. Och det krävs så mycket att göra det. Och han gör det liksom som ingenting på första träningen liksom, ungefär, liksom då. Nej. Det är klass för mig.
Kul att du tog upp Klas. Nej, men jag har ju varit positiv till Klas. Jag tror till och med jag hade den på den bästa värvningen tidigt i våras och sådär. Va? Så att, och samtidigt, rapporterna jag får från Schweiz är ju inte superpositiva. De tror ju inte alls på att det liksom kommer att funka i SHL. Jag tror ju att Klasen är ju speciell karaktär. Han vill ju bevisa hela tiden. Han har ju fått liksom bevisa från han var liten att han duger på något sätt och spela på den högsta nivån. Så att jag är ju övertygad om att han har ett jäkla brinn för att visa alla att han fortfarande duger. Sen var det en intressant lösning. Du har ju bättre koll kanske, men hans familj ska bo kvar i Lugano. Visst var det så?
Jag vet. Jag sa fel förra gången att vi pratade om honom i någon podd här. Okay. Att hur kommer de trivas i Luleå? Så att säga. Men de ska köra särbo där.
Ja, hur kommer de att trivas med särbolivet då, blir ju min fråga då. Jag skulle ju tycka att det var tufft att vara på ett sätt vara utan barnen. Samtidigt finns det ju en sak som är sämre, det är att man har en familj som inte trivs. Då är det ju bättre att vara på avstånd. Men
jag följer ju både Linus och hans fru där på Instagram. Då. Jag förstår att familjen vill ha kvar Lugan.
Jo, det förstår jag också.
Jag har ingen, alltså det finns inte en sekund betänketid hos mig, att om jag ska välja bo i Lugano eller i Sverige, då hade jag valt Lugano.
Absolut, men jag skulle ha väldigt, hur många barn har han nu? 4 eller? Eller 3?
Ja, jag vet inte.
Nej, men något 3 är väl i alla fall minst. Jag menar, jag skulle ha jättesvårt att vara ifrån dem så pass mycket, men de kanske har något. Det kanske Robert Hedlund kanske styr upp något charterplan där så de kan åka emellan Luleå och eller kanske Jakob Porscher kanske gör det. Hjälper till med resandet där på något sätt.
Så att de
kan, men något sånt kanske. Så att de kan träffas lite smidigt. Ja.
Nu får vi sluta svamla. Nu måste vi börja jobba.
Ja, det
tack
måste vi göra.
För pratstunden, Abris.
Tack själv.